Ja, hej och välkomna tillbaka till oss på Placera TV. Idag ska vi prata om flöden. Vi ska prata om den här BOFA-rapporten. Vi kommer in lite mer i detalj på det. Och sen ska vi också titta lite grann på vad man ska hålla ögonen på under den här härliga sommaren som väntar oss. Och för att hjälpa mig med det här så har jag ingen mindre än Jonas Olavi Alfredberg. Välkommen till vår supermoderna studio.
Tack.
Ja,
kul. Jättekul.
Ja. Första besöket, mycket, ja. Mycket härligt. Du, innan vi går in på huvudtemat, det är ju mycket som händer nu, minst sagt.
Verkligen.
Och personligen tycker jag det är otroligt svårt att få en helhetsbild över hur man ska tänka och agera. Hur tänker du?
Ja, jag försöker ju tänka i speltermer.
Ja.
Därför så tänker jag att Trump resonerar. Och då måste alla förhålla sig till hans sätt, hans utspel.
Okej. Okay.
Det hade varit skönt om han inte träffade världen på Twitter utan träffade folk in real life på möten som är utannonserade med jämna mellanrum. Här får man ju hantera flödet dagligen då. Ja. Men det som händer är ju att han har ju ökat pressen på världen och egentligen alla handelspartners som USA har. Där han tycker att USA har farit illa med de avtal som har fattats tidigare, att andra har utnyttjat USAs storlek till exempel. Och då vill han rätta till det här genom att tvinga till nya avtal och helst då sänka tullarna då på amerikanska varor. Det är ju huvudnumret då.
Ja.
Och det här har ju fått olika utspel fram och tillbaka då. Det allvarligaste här nu, det är den kinesiska affären där man har trängt upp kineserna i ett hörn. Än så länge påverkas ju inte Kina.
Nej.
Utpriserna av varor från Kina är ju fortfarande de samma. Däremot så är de amerikanska konsumenterna och företagen, det är de som betalar den här skatten. Som det ju faktiskt är då. Men Trump, han tycker att han gör det här jättefiffigt och får ökad statskassa. Men han tänker ju kanske inte på, nej, att det kommer ifrån de egna leden då.
Vi ska komma tillbaka till det här. Det är otroligt intressant och det känns som en evighetsdiskussion. Att den kommer inte att ta slut på länge.
Nej.
Men om vi börjar med då den här BOFA-rapporten som vi kallar den för. Den får ju alltid väldigt mycket uppmärksamhet. Kan du bara börja med att förklara vad det är för rapport och varför vi tittar så mycket på den?
Ja. Bank of America Merrill Lynch gör en månatlig enkät som går ut till investerare världen över. Jag är en del i den här rapporten och svarar då hur jag allokerar mina kunders pengar då. Och då får man frågor om hur ligger du allokerad, vilka risker ser du? Och försöker liksom mejsla fram det allmänna kollektivets syn på ekonomiska företeelser. Ja. Och det kanske viktigaste att hålla koll på, det är hur folk resonerar kring konjunkturen då.
Ja.
Och vad man kan konstatera är att huvuddelen av respondenterna tycker att vi är i en sencyklisk fas. Mm. Då börjar det bli lite jobbigt med aktier. Ja. Och då tittar vi på aktiemarknaden. Då säger aktiemarknaden, det är inte alls jobbigt.
Halleluja.
Det går hur bra som helst. Det beror lite grann på andra faktorer, men det speglar ju då tillbaka på de här handelskrigen som riskerar att knuffa konjunkturen ner i en recession eller en långvarig lågkonjunktur då.
För det råder ju ingen tvekan om, vi ska titta på några bilder alldeles strax, men att det här var intrycket från den här rapporten var att det var extremt defensiv.
Absolut, det är en ren och skär kapitulation då. Ja. Och man har ställt sig i det defensiva hörnet. Då ser vi på allokeringen i sektorer, i regioner och vilka tillgångar du koncentrerar dina investeringar i då. Så att man har viktat ner aktier näst mest sedan undersökningen startade för 20 år sedan. Man har haft en kontinuerlig långvarig undervikt i obligationer. Den har successivt stängts och stängdes ganska mycket den här gången. Det är fortfarande undervikt då. Och sen så får man titta lite mer på finliret för de två stora tillgångsklasserna då. Fastigheter har ju fortfarande tilldragit sig en del intresse och det beror ju mycket på de låga räntorna.
Vi kan titta, det här är det, huvudbilden kan man nästan säga. Det här visar då vad man ligger, vad ska man säga, hur man är positionerad
i förhållande till förra månaden.
Förra månaden, då kan vi komma precis som inne, det är kassa, det är obligationer, utilities och traditionellt defensiva.
Ja.
USA fortfarande positiv hälsovård.
Ja.
Negativ aktier, eurozonen, verkstad, UK förstås, banker.
Ja.
Klassiskt klassiskt för det mesta defensiva placeringar. Ja, banker kommer ner där också. Och det är väl det som hela den här sammanfattande. Jag tänkte vi ska visa på en annan graf som kanske illustrerar det ännu mer. Vi fokuserar på kassa. Mm. Det här är andelen kassa hos fonderna.
Och det här är extremt.
Det är en dramatisk upptick.
Absolut. Och det kommer från en nivå där det var samma nivå 2 månader i följd också. Ja. Och då har man ju använt en del av kassan för att köpa in i aktiemarknaden igen. Det rann rakt ut ur marknaden.
Kan man inte tolka det som en köpsignal historiskt? Jo, där det är så mycket kassa, pengar på sidlinjen.
Så gör Bank of America Merrill Lynch då. Det är deras tolkning. Ligger den över 5% eller strax under så är det en köpsignal då. Då är det lite för mycket kassa och då skulle de pengarna kunna komma in i marknaden igen. Men å andra sidan så säger de ju någonting om att tillståndet inte är bra då.
Vi kan avsluta med också att titta på hur investerarna ser på bland annat Sverige då, för den är faktiskt mer. Det är lite suddigt här, men vi kan konstatera att man är då övervikt i Spanien, Tyskland, Holland, Frankrike, Schweiz och faktiskt en liten övervikt i Sverige. Mm. Klart underviktad UK, Brexit-förklaring och Italien. Mm.
Italien är ju intressant här nu, därför att det som händer nu är att i EU-valet så gick andra fiolspartiet starkt fram, Lega Nord. Och de fick över 30% av rösterna. Skulle man översätta det i ett val i Italien idag så skulle de tillsammans med till exempel Forza Italia nå ensam majoritet.
Okay.
Det är fullt möjligt att Salvini, som han heter, utlyser ett nyval och tar den här chansen att knipa makten och få första fiolen då. För han spelar ju andra divisionen här nu då i regeringen då. Han är ju kanske inte en motståndare, men han är en stark kritiker till EU. Ja. Och det som ligger nu, som man måste hålla koll på här, i augusti så sker det en ny revidering av den italienska statsskulden då. De ligger ett snäpp över junk bond-nivå. Mm. Om Moody's räcker att de graderar ner till junk bond-status, då kommer italienska räntor gå rakt upp i skyn och de får betydligt svårare att finansiera sig. Och då ska en ny ECB-chef också hantera den tumulten som kan komma i marknaden där. Nu var ju Draghi ute och lämnat ett litet eftermäle här i dagarna och sa att whatever it takes en gång till. Då, att
blir det stökigt, så Trump att gå igång?
Ja, han gick i spinn där och tyckte det var...
Jag tolkar det som att, och det är min enkla analys, att Trump krattar manegen lite grann inför en eventuellt kommande handelskonflikt.
Absolut, gör han det? Absolut. Ja, han har ju stöd från
Powell. Ett annat sätt att titta på sentiment och marknaden, titta på olika flöden. Jag tänkte att vi börjar med den här. Vi var inne på det. Det här är också från BOFA, men en annan grej. Det här är alltså fondflöden till statsobligationer, va?
Mm.
Och vi har ju sett här under 19. Det är ju kraftigt uppåt.
Ja, det är ju en rädsla. Samtidigt är det spel på att räntorna faller. Därför du tjänar ju på, om räntorna faller tillbaka så ökar ju värdet på din obligation. Då, så att det är också taktiskt bättre.
Ja.
Men helt klart är det ju en defensiv signal då.
Frågan är, vi ska komma in lite grann på dina sommarspaningar vi ska hålla koll på. Men är du lite väl nervös nu? Eller vad säger du? Det är svårt. Du var inne på dig själv. Aktiemarknaden gör ju en annan tolkning.
Ja.
Sen kanske vi vet historiskt att räntemarknaden kanske brukar vara lite smartare att identifiera orostider.
Ja, riskerna i alla fall. De är bättre på att bedöma riskerna. Ja. Och vi andra går ju höga på aktiemarknaden. Vi går ju höga på framtiden och möjliga lösningar. Och vi hoppas att Trump tar sitt förnuft till fånga, att det blir ett handelsavtal med Kina och att det lugnar ner sig då.
Och man kan konstatera, nu går vi snart in i Q2-rapporten, det är inte så långt kvar, men Q1-rapporten var väl ändå helt okej och outlooken från bolagen var väl inte värre än befarat i alla fall.
Nej, det tycker jag också.
Då är frågan, är bolagen naiva eller ser de någonting helt annat?
Jag tror inte de är naiva, men ibland är det svårt att se igenom orderboken. Och det såg vi ju i förra krisen 2007 när helt plötsligt försvann orderböckerna för både Volvo och Scania i ett nafs. Det räckte att ringa runt till återförsäljarna. Nej, vi har inga beställningar längre, men de är borttagna. Så att det kan gå väldigt, väldigt fort då. Och fortsätter det här, eller till och med eskalerar de här handelskonflikterna och vi återigen kommer upp med en konfliktsituation mellan USA och Europa som handlar om bilindustrin då. Ja, då kan det bli ett värre då.
För annars är det än så länge, men Visserligen var amerikanska sysselsättningssiffror lägre än väntat nu de senaste, men det är fortfarande så att det skapas jobb.
Absolut.
Och det finns en brist på jobb.
Ja, det gör det. Ja. Definitivt. Och liksom de komponenterna ser väldigt bra ut. Att då elda på som Trump har gjort känns lite överdrivet. Och det är ett spel han kör nu. Nu kommer han gå ut som ensam kandidat igen när han ska försöka bli återvald nästa år. Då. Mm. Så där handlar ju allt han gör nu handlar ju om återvalet. Då. Hur han ska positionera sig, precis, hur han ska få ut max av det. Ja. Och jag tror att han kommer nog försöka pusha kineserna. Han kommer pusha européerna så mycket han kan. Men när det väl är dags för liksom, valet, då kommer han vänt på kuttingen och se vad jag lyckas med. Ja. Och så får han med sig fler och väljare då.
Faktum är ju att det han gör nu är ju faktiskt det han gick på val, ja, till val på. Absolut. Så att det är någon stor, han följer ju sin linje.
Ja, ja, det gör
han. Vi ska titta lite grann på ETF-flöden också. Och det här är egentligen en bekräftelse av det vi har sett i den här buffundersökningen. Man köper treasury bonds, obligationer, amerikanska aktier. Jo. Man säljer av emerging markets, såväl aktier som även obligationer. Och det är väl high yield bonds också.
Ja.
Så att det är väl egentligen inte. Vi tänkte att vi tittar på det här. Är fondflöden under jun. Det här är, jag tror det kom från Avanza. Det här är ju en helt annan bild. Det här är ju framförallt kanske privatpersoner då.
Ja, absolut.
Populärast Turkiet, Ryssland, Östeuropa, minst populära Kina, Asien. Jo. Ryssland är ju intressant för den extremt lågt värderad, hög direktavkastning.
Ja.
Har väl gått väldigt bra nu också.
Definitivt. Ja. Och på Alfa-Berg så är det en av de fonder som har gått bäst. Vår Rysslands fond. Vi har också en fastighetsfond som har gått fantastiskt i år.
Ja, det förstår jag också.
Men det har varit drag där. Det är bra fundamenta. Just nu så är det lugnt med ytterligare eskalering vad gäller ryssarna. Nu får vi se vad som händer i Mellanöstern. För det börjar hetta till där. Och det är två sidor som ska fightas om dominansen och Iran är rätt illa pressad så att det skulle också kunna segla upp som en faktor som skulle kunna trycka upp oljepriset mer, vilket då gynnar till exempel Ryssland. OPEC-mötet här nästa vecka blir väldigt intressant också. Kommer de att bibehålla kvoterna, det vill säga inte öka produktionen? Ryssland har tidigare varit ute och sagt att de gärna skulle se öka produktion, men när de liksom pressas på frågan så säger de att vi tycker att OPEC gör rätt här då. Så att det blir väldigt intressant då. Och då är det ju inför G20-mötet dessutom.
Och då, det tar oss till det här frågetecken inför sommaren som du... Vi har ju pratat om handelskonflikten. Den är väl givetvis med här. Det kommer att vara som en ständig plåga. G20, Iran, Brexit, italienska re-ratingen och tech-sektorn. Du kan kort beskriva de olika punkterna och vad är du... Varför de är med på den här listan helt
enkelt? Ja, G20-mötet, då är det ju mötet mellan Xi Jinping och Donald Trump. Att det blir av.
Att känns inte som att signalen är väl inte att de är ganska lågt förväntade signaler utifrån respektive part?
Ja, det tror jag också. Och det lät som man startar om igen, de här förhandlingarna. Så att det är en eloge om de lyckas få till det här. Men man ska komma ihåg att det är USA som bestämmer när de inte tycker att kineserna stjäl teknologi till exempel. Ja. Det är jättesvårt att bevisa för kineserna. Så det är det viktiga huvudnumret på det mötet. Då. Blir det inte av eller de lämnar i osämja så kan jag nog tänka mig att de här kvarvarande varorna som inte är belagda med tullar som motsvarar ungefär 300 miljarder dollar, 60% av dem varorna är konsumentnära. Det kommer ju slå rakt in på den amerikanska konsumenten och försämra Trumps återvalschanser då, om så blir fallet. Då. Så det blir väldigt viktigt då. Iran här är ju otroligt viktigt att lugna ner sig nu.
Just det.
Alla måste coola ner sig och se till att skapa ett nytt avtal då. USA har ju lämnat avtalet, men det är de som har de största åsikterna. Iran beskylls ju för att attackera många olika andras intresse då, inte minst Saudiarabien. Och Saudiarabien står på USAs sida och menar också på att det är Iran som gör alla de här grejerna. Iran som ekonomi är i fritt fall. Och det här är ju en taktik också att tvinga folket att till slut göra uppror mot regeringen då och avsätta den och tillsätta ett nytt styre, klassiskt amerikansk geopolitisk handlande.
Ja.
Så ett otroligt intressant region och jag hoppas att det lugnar ner sig då. Men det kan eskalera då. Sen har vi Brexit.
Också en never-ending story.
Ja, men nu börjar det ju bli så att nu har de målat in sig i hörnet så att det är så mycket målarfärg så att det går inte att komma ifrån det här hörnet. Och Boris Johnson kommer ju knipa posten, tror jag.
Ja,
han är ju för ett avtalslöst Brexit.
Ja.
Det som är intressant därefter, det är att det finns en skilsmässobot. Mm. Och det har Trump rekommenderat Boris Johnson. Den ska du inte betala. Bra, om man bara leker med tanken, de gör inte det. Vem ska göra det då? Ja. Du och jag som svenskar, alla andra europeer kommer ju få betala det. För att det är ju liksom, de har varit nettobetalare. Så det skulle kunna utlösa en eurokris då. Och sen har vi den här italienska re-ratingen. Ja. Där vi knappt har fått en ny chef i ECB. Som blivit varm i kläderna. Han ska då hantera den, eller hon ska hantera den frågan. Så att det blir otroligt intressant just i oktober. En sak som inte står med här då, men som man kan tillägga. Skuldtaket i USA måste omförhandlas, höjas.
Ja.
Och om det inte gör det så kommer automatiska bromsarna slå in den sista september. Det vill säga det är precis in till oktober då.
Härligt.
Och det är klart att demokraterna, de ska ju försöka få en lite segervittring här. De går ju nu i sina så att säga, debatt och förval här då, och försöka få fram en bra kombatant till Trump och motståndarsidan. Och det är klart att de kommer inte ge Trump en lättvindig seger här då.
Inte.
Så att det är klart att det kommer stöka till det. Och sen har vi då regleringar av tech-sektorn där vi ser att tech är den sektor som har dragit amerikanska börsen. Och när jag tittar som allokerare på 5 år, om jag inte har haft övervikt på USA så har jag haft negativ avkastning i en global portfölj. Så jag måste addera USA. Och vad är det i USA som drar? Jo, det är tech-sektorn. Ja. Och de går mot en ökad regleringsiver och det måste de göra. De hanterar ju våra kunduppgifter. Så i så mått så har vi också sett att vi börjar se lite svaghetstecken i den sektorn.
Det är intressant med techsektorn, för det är precis som du säger, tar man bort FANG eller vad man nu kallar det för från S&P till exempel, då blir ju inte uppgången lika stor historiskt. Värderingen blir inte heller lika hög. Jämförelsen P/E-tal USA-Europa, om du indexar om den så att den blir jämnt, då är det inte så stor skillnad.
Nej, absolut.
Så att det ska man ha koll på.
Det är viktigt här att amerikanska techsektorn inte imploderar. Därför det är det som håller upp världens börser då. Även om svenska börsen just nu ser lite kul och pigg och så ut. Men om man tittar på ett 2-års sikt så har det ju rört sig sidledes här.
Ja, då vet ni vad ni ska hålla koll på inför sommaren. Och då är frågan hur man ska positionera. Är ni bofast, man var defensiv, då är frågan om Jonas också är det. Du har faktiskt tagit med dig 4 aktier som du passar in under sommaren.
Absolut.
Elekta, Ericsson, Klövern, Astra. Då tänker jag, du är lika defensiv som Bofa. Är det?
Ja, fast det här är bolag som står på egna meriter då. Mm. Elekta ska sälja 30 stycken Unity till innan nästa sommar.
Jag måste börja fråga dig. Du har ju haft Momentumfonden tidigare på Alfred Berg. Som har varit ett liksom intressant koncept. Hur utvecklar sig momentumaktier så som du definierar dem i en sån här miljö?
Fantastiskt. Mm. Och tittar man på momentum som stil så är det den stil som har haft den bästa avkastningen. Det är den och kvalitet som har haft de bästa utvecklingen globalt sett. Och så även i Sverige då. Jag tittar fortfarande på den portfölj som jag då stängde i februari och tittar på vad skulle jag haft om jag bara lika viktade portföljen. Det var 43 aktier vid det tillfället och den portföljen är upp 27%. Jämförelseindex är upp med 16.
Just det.
Så att man ser att det får en enorm flex i den här.
Och det har man väl sett också att aktier som har positivt sig vinstmomentum oavsett vad P/E-talen är har gått väldigt bra. Vi har sett liksom Nibe exempelvis och sådana här bolag. Medan bolag som till synes är lågt värderade men där vinsten är negativ. Ta Attendo, vinstvarnar igen.
Ja.
Fast det är så många som har sagt att det här är för lågt värderat, det här är defensivt och bra.
Mm.
Går vinsterna emot så spelar det inte stor roll vad det där P/E-talet
är i slutändan. Och jag tycker man ska handla trender istället. Ja. Då. Som jag gjorde med den metodiken då var det att titta på hur har bolaget presterat tidigare i form av vinster, växer vinsterna. Och så titta på prognosen innevarande år nästa år är det stigande vinster.
Mm.
Ju mer desto mer poäng får de i min Excel-modell. Då. Sen så rapporterar bolagen vid jämna tillfällen, 4 gånger i Sverige då. Och då tittar jag, slår de förväntningarna eller inte? Om de gör det, då vill jag att analytikerna ska göra någonting efter det. Då ska de höja eller sänka vinstestimat, försäljningsestimat och målkurs.
Ja.
Så får de poäng på det, på alla de här 3 premisserna.
Mm.
Sen lägger jag till en teknisk komponent som är en sammanvägning av hur aktien går jämfört med sitt jämförelseindex, börsindex, på 5 dagar, 1 månad, 3 månader och 6 månader. Ja. Och så får du 5 dagars utvecklingen, 45% av vikten i det här kombinerade relativstyrkeindexet. Okay. Då. Och då ser jag när saker och ting händer i modellen.
Ja.
Väldigt, väldigt tidigt. Och ofta tidigare än rapporterna och den finansiella utvecklingen i bolagen kommer till marknaden. Ja. Då. Och då, när jag då har fått den här sammanställningen, då gör jag en summering och sen så tittar jag på den kvartil bolag som ligger i toppen. Istället för att titta på hela börsen. Jag behöver inte dansa alla danser. Nej. Jag försöker titta på de som är framgångsrika. Ja. Och ofta så pågår den här framgångsrika trenden, så säga outperformance, under en längre tid. Mm. Kanske 3 månader, 6 månader, 1 år.
Okay.
Och det fångar den här modellen.
Vi kan väl kort gå igen de här, men jag tänkte vi börjar med att titta hur de har gått 1 år och under året. Du kan konstatera att Klövern, Ericsson, Astra, Elekta, alla har gått väldigt bra. Jag tror väl det är väl bara typ Astra i år som har utvecklats lite sämre än index, men det är säkert lite utdelningar på det där också. Men överlag, de har ju gått bra redan.
Ja,
det här är redan...
Ja. Jag tycker att de talar för på egna premisser. Då. Ja.
Om vi börjar med Astra till exempel.
Ja, Astra är ett tillväxtbolag. Om man tittar på multiplarna så får du ett PEG-tal kring 1. Mm. Och det är väldigt attraktivt.
För PE-talet är ju högt, skulle jag våga påstå.
Ja, absolut. Men det tycker absolut. Jag tycker inte man ska bry sig om det. Utan vad som sker nu det är att Astra har en stridström med nyheter kring sin portfölj.
Vi märker senast idag och igår har det kommit nya
produkter. Exakt. Det blir godkänt i Japan och så vidare. Och det är cancerprodukter då. Exox Cancer som det här Lymparza attackerar då.
Så bra nyhetsflöde som kommer väldigt bidra bra till den, att tillväxten fortsätter komma tillbaka.
Ja, och titta på estimaten så är det tillväxtbolag igen då. Så
sen har du konsolidering i branschen. Negativa vågskålen kanske är, hälsovård gick ju ganska dåligt i USA under början av 2019.
För mycket men Trump, det är regleringsgiven där och
Medicare
och så.
Ja,
exakt.
Så att det ska man ha koll på.
Ja.
Än fast det alltid är så varje
gång. Absolut, man ska alltid sätta stopplosser och allting.
Så AstraZenecas, det är PEG-talet vi ska titta där på istället för...
PEG-tal och flöde av nyheter.
Ja. Och det fortsätter bra. Sen har vi Elekta.
Ja.
Där får man ju liksom hålla i sig som aktieägare, för det är ju extremt volatilt som rapporter,
det är det.
Fortfarande. Det var det även när jag följde bolaget mitt på 90-talet, kanske ännu mer då.
Ja.
Nu går de in i en säsongsmässigt svag period.
Ja,
Q1 för dem är alltid den särklass svagaste kvartalet. Mm. Och det tycker jag ibland marknaden missar när Q1 kommer.
Ja,
för det kunde lika gärna vara negativt resultat där.
Absolut.
Men fortfarande säger jag bara, jag säger kolla på orderingången.
Det tycker jag också och nu ska de sälja 30 Unity till innan nästa sommar och jag tror att de lyckas med det. Då har de sålt 75 stycken. Det finns kunder i Japan som är väldigt hungriga på att köpa in systemet så att det kommer gå fort tror jag. Och tyvärr så växer ju fortfarande cancer och det här är en fantastisk produkt. Så att jag tycker att det är en portföljaktie man kan vara långsiktig i då, tyvärr.
Och Ericsson då, där har det ju varit under en tid, det har varit mycket 5G som har drivit kursen. Är det inprisat den tycker du?
Hela Nej, jag tycker inte det. Därför att vi förstår fortfarande inte vidden av hur mycket 5G kommer att göra i omställning av telekommarknaden och av möjliga tjänster. Om du har full stabilitet så kan du göra så mycket mer med automation, bilar, fordon, maskiner på olika sätt. Och det finns en case-studie på Ericssons hemsida som man kan ladda ner där de går igenom lite idéer på vad kan 5G göra.
Mm.
Och för en operatör, Tele2, Tele och så vidare, så räknar de med att de kan tjäna mellan 10% och 40% mer per aktie. Givet var man då hamnar någonstans i näringskedjan.
Mm.
Så det är inte givet att Telia skulle liksom få den boosten, men det finns så mycket man kan göra med 5G som vi inte förstår vidden av idag. Ericsson är en av huvudleverantörerna i världen. Dessutom nu när Huawei då kanske brännmärks från västvärlden då.
Och det kommer för Ericsson.
Det är positivt. Inte alena och det är ju så att de här operatörerna de kräver ju minst 2 leverantörer då. Så att då blir det ju Nokia som man också kan titta på. Så att 5G är det som kommer att driva det här.
Och sen har vi då Klövern. Vi pratade tidigare om fastighetsindex som har gått väldigt bra. Klövern har gått ännu bättre.
Ja.
Jag tycker Klövern är jätteintressant med Arnhult i spetsen givetvis. Det är intressant för att under året så har det funnits analytiker som har försökt ge sig på aktien och sätta den för högt värderad. Och man nämner bland annat att skuldsättningen är väsentligt högre än det som Klövern faktiskt redovisar. Och Klövern följer väl de redovisningsprinciper som finns. Jag vet inte, jag är inte någon expert på det. Men aktien har fortsatt att gå. Och sen har det funnits de som menar att den här expansionen på Manhattan, nu har topplocket. Mm. Vad säger du om hela den här diskussionen?
Jag tycker att Rutger Arnhult är en av de här fem riktigt, riktigt skickliga förvaltarna där ute på att bygga fastighetsimperium. Och han är ju dessutom största ägare i Castellum. Mm, man kan ju tänka sig att det skulle kunna bli en affär. Jag har också frågat Castellum på.
Ja. Du såg du min intervju med Erik Sedin? Han sa ju det att det är för många fastighetsbolag i Sverige. Och så finns det några som skulle kunna passa ihop då? Då nämnde han ju Kungsdelen, Castellum, Klövern.
Ja, jag håller med.
Håller du med Erik?
Ja, helt och hållet. Ja. Erik kan ha koll. Och det har Rutger också. Det här är ju faktiskt ett bolag som är billigt om man tittar på multiplarna. Mm. Och då, det är mot eget kapitalet då.
Men är det liksom skuldsättningen som marknaden... Vad är det liksom
och sen att fastigheterna inte är prime-prime-lägen som man har hängt upp sig på. Men marknaden är tillräckligt god och det är en person som har affärsnäsa. Och jag tycker att den talar för sig själv. Och aktien har också gått väldigt starkt. Gott.
Och bara kort om fastighetssektorn. Det här är ju en sektor som har gått extremt bra på börsen under lång tid. Vi har haft den låga räntan. Och för att prata med fastighetsbolagen, de ser ju inga moln.
Nej.
På himlen i princip. Räntan är låg, konjunkturen är bra. Skulle konjunkturen backa lite grann, då kommer räntan vara fortsatt låg. Mm. Det är svårt att få ur någonting negativt egentligen. Hur ser det på det?
Jag tycker att det ser fortsatt bra ut. Mm. Och nu har jag sett vår 10-årsränta i Sverige. Den handlas på all time low.
Ja,
och då har jag två diagram med mig när jag pratar med kunder. Jag har ett som är på 730 år. Och sen har jag ett som är på 5000 år. Vi har aldrig haft så låga räntor som nu. Varför ska det sluta nu, tänker jag?
Precis.
Bara för att vi lever just nu. Nu vänder det upp.
Jag vet inte, jag såg att vår kompis Erik Hansén, han skickade ut en graf på Twitter som visade korrelationen vår 10-åring mot fastighetsindex.
Ja.
Det var ganska talande.
Ja, absolut. Jag tror inte räntorna kommer kunna pressas upp särskilt som Draghi nu gick ut med ett väldigt mjukt besked och sa att vi kan tänka att stimulera nu. Att Riksbanken då ska höja ytterligare en gång verkar svårt att se. Därför att då blir det problem med kronans värde i Riksbankens sätt att se på det. I våra perspektiv så skulle vi vara glada om kronan stärkes lite grann. Men det ska vi nog inte se fram emot närmsta tiden tyvärr.
Kul att ha det här, Jonas. Vi har fått en defensiv kvartett och tema får nästan bli defensivt.
Ja,
flöden ut från allting. Och bra punkter där vad vi ska tänka på inför sommaren. Det kommer ju kanske inte vara allt för lugnt sommar.
Tror jag inte heller.
Kommer nog hända det. Jättekul att ha det här. Jag önskar dig en fantastisk sommar och så ses vi i hösten. Nu kanske vi kan summera
och se hur gick det. Ja, men då summerar vi dem där. Ja. Det blir jättebra.
Sköt om det.
Detsamma.
Och tack för att ni har tittat.